Dags för påskfix. Hos Gemofix kan du köpa 7 kilo NPK-gödsel för bara 139. Extra öppet hela påsken. Gemofix lågprisbyggmarknad.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vi jagar efter fyrhjulingar och vi åker ut på olika adresser då som Johan skickar oss till. Men det finns aldrig någon som har sett Linus. Vi får liksom inte tag på honom. När vi sätter oss och lägger ihop det här så vi kommer fram mer och mer till att det här stämmer ju inte.
Jag är ju rädd att vi bara skapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isbär här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Kaosveckan i Närke, del 1. Hoten och bränderna. Den här händelsen är oerhört märklig. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Det är som ett skrivet drama indelat i olika akter. Med ett begränsat antal personer inom en begränsad tid och på ett begränsat område. En är skyldig, men vem?
Det kommer brinna hos er i natt. Så att hoten fortsätter ju hela tiden. Under det här som vi kallar för kaosveckan, det är ju när det händer någonting hela tiden. För jag kommer aldrig att glömma det här ärendet, men det är också någonting som gjorde en ganska stor förändring i mitt arbetsliv.
Så säger Daniel Silrén, en av två utredare som jobbade i princip dygnet runt med det här ärendet. Och som sagt, det är som vore det ett skrivet drama. Det utspelar sig på landsbygden i en liten by i Närke. Allt händer under några veckor på hösten och det är 3 personer som står i centrum. 18-åriga Johan och hans bästa kompis Linus, också han 18 år. De två killarna har känt varandra i många år. De har haft det ganska bökigt med andra sociala kontakter, men hittat varandra.
Johan och Linus har gått specialklasser och så här, blivit mobbade och blivit utsatta. Så att det är på det sättet som de två lär känna varandra.
De är väldigt nära kompisar. Linus har till och med bitvis bott hos Johan. Och den tredje huvudpersonen i det här dramat är en vuxen man, Ola.
Ola är vid det här laget en 50-årig man. Han har en verkstad som ligger ute i Östansjö. Johan och Linus älskar fordon. De är väldigt duktiga på fordon. De är inte mekaniker för de är inte utbildade till det. Men de har ju lärt sig hur man ska meka med bilar. Så att de får en praktikplats hos Ola i hans verkstad där de är och jobbar. Under några tillfällen så bor de även hemma hos Ola på hans gård ute i Vretstorp. Han är som en fadersfigur för de här killarna.
Allt börjar september 2021. Då brinner det hemma hos Johan och hans mamma. Ett stall på deras gård står plötsligt i ljusan låga. Brandkåren åker dit, men stallet går inte att rädda, berättar Daniel Silrén.
Det brann i ett stall det ligger på gården. Det ligger bara några meter ifrån huset. Och det som brandkåren var rädda för, det var att det stod en A-traktor emellan huset och den här laggården. Så att det var ju en väldigt hög spridningsrisk till bostadshuset då. Men det var en fullständig brand, så att stallet brann ner till grunden.
Brandkåren lyckas alltså inte rädda byggnaden. Den blir totalförstörd. och de poliser som är på plats får veta att Johans mamma bara en kort tid före branden har fått hot. Hot på Messenger om att det ska börja brinna. Att huset kommer att stå i lågor.
Och i samband med att den här branden kommer in så får vi även information om att det ska ha anmälts flera olika hot som är skickade då till bland annat målsägaren som bor på den här gården där det har brunnit.
Men det är inte bara Johans mamma som har fått hot. Även grannen Ola har fått hot om att det ska brinna hos honom också. De kom också på Messenger.
De har fått in olika hot och det har kommit via Messenger till dem. Där det står att de ska dö och det kommer brinna.
Allvarliga hot alltså. Hot som satts till verket när stallet hemma hos Johan och hans mamma brann. Märkliga händelser. Men det konstigaste av allt är från vem hoten kommer. Nämligen Linus. Johans bästa kompis, han som bott hemma hos Ola, han som känner dem båda väldigt väl. Och nu hotar han dem alltså. Han har varit borta ett tag, visar det sig. Ingen vet riktigt var han är.
Johan menar på att han och Linus har blivit osams. Att de har bråkat, de har blivit osams och Linus har dragit. Så Johan är ju väldigt upprörd när han pratar om Linus. Han blir arg, han tycker att ja, men det är väl bra att han håller sig undan. Jag vill inte ha någonting med honom att göra.
Ja, och ingen vet var Linus är, inte ens hans egen familj.
Vi får ju ha kontakt med Linus föräldrar eller familj. Han har ju haft en ganska dysfunktionell uppväxt. Varken föräldrar eller syskon har egentligen hört någonting från Linus på flera veckor. Det är ingen som vet vart han är. Så att, när vi pratar med Linus pappa så kommer vi fram till att han ska göra en anmälan om försvunnen person. Och på så sätt så kan vi då pinga Linus telefon. Alltså att vi går in och söker efter den för att se vart den kan uppehålla sig. Men vi får inget svar. Det finns ingen telefon som är på. Masterna kopplar inte upp någonstans.
Men de dagar som följer så fortsätter hoten att komma in. Mot Johan, mot Johans mamma, mot Ola. Det ska brinna, de ska dö.
Hoten fortsätter ju ramla in, så vi får sätta upp ronderingar. Vi har ronderingar ute hos Johans familj och även ronderingar runt om i Sydnärke för att leta reda på Linus. Ronderingar betyder att polisbilar, både målade och civila bilar, åker runt olika adresser. De vaktar utanför Johans hus.
Ingen förstår varför de blir hotade, varför Linus plötsligt vänder sig mot dem. Och ingenstans finns han heller, inga spår efter honom överhuvudtaget. Men det kommer in tips från Johan.
Johan säger ju att han har sett Linus på flera olika ställen, att han har fått uppgifter om att Linus befinner sig på husvagnsparkeringar, han befinner sig vid olika skolor, eller Linus rör sig i området enligt Johan då.
Och det är de dagar som nu följer som utredarna kommer att kalla för kaosveckan. Nya hot hela tiden, nya iakttagelser från Johan som ser Linus här och där, utryckningar och spaningar.
Det kommer hot hela tiden, både till mamman och till Ola. Även Johan får hot. Och hoten är alltifrån att det kommer bilder på vapen med ammunition. Det kommer bilder på sprängmedel. Det skickas hot då från Linus Messenger att ja, men jag ser att Johan är ute och rör sig på gården. Det ska han nog inte vara. Det kommer brinna hos er i natt. Så att hoten fortsätter ju hela tiden. Under det här som vi kallar för kaosveckan, det är ju när det händer någonting hela tiden.
Och tipsen fortsätter att komma in, men bara från Johan som säger sig ha sett Linus.
Vi jagar efter fyrhjulingar och vi åker ut på olika adresser då som Johan skickar oss till. Men det finns aldrig någon som har sett Linus. Vi får liksom inte tag på honom. Även det här med telefonen, att den inte går att pinga. Han går inte att anträffa. Och det är ju någonting som är konstigt.
Mm. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla känner ju till Folksam, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du kanske inte vet är att de också är bra på sparande, både långsiktigt och kortsiktigt. Känner du som jag att det här med sparande kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension ska vi inte tala om. Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver man inte göra längre. För nu finns det någon att tala med, någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. För de erbjuder kostnadsfri rådgivning för att prata om sparande och pensionen. Och du behöver inte vara kund hos dem, du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden. Och det är ju inte vanligt att man får hjälp bara sådär, så ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen, det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac, Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp, lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte, det trasslar inte, det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns, damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Under de här dagarna kommer det in 38 anmälningar från Johans mamma, från Ola och från Johan själv. Men ingen av insatserna leder till något spår efter Linus. Det finns ingenting. Han är som bortblåst. I alla fall när polisen söker honom. Men Johan lyckas ju få syn på honom gång efter gång. Men så kommer då samtalet som skulle kunna förändra allt. Det är Johan som ringer och nu är han Linus på spåren på riktigt.
Så ringer Johan in och säger att han har sett Linus ute på gården i Vretstorp där han har blivit påkommen med att försöka elda upp Olas stora lagård. Johan ska springa efter, men Linus försvinner ut på gärdena och in i skogen, då enligt Johan.
Nu kan det hända. Nu finns Linus på en särskild plats, så polisen agerar snabbt.
Så att vi skickar ut insatsstyrka, det är målad polisbil, det är civila. Och sen är ju vi ute och letar. I samband med det här, när jag kommer ut till platsen så får jag information till mig om att det är en helikopter som är på väg att lyfta sig från Stockholm för att vi måste hitta på Linus. När vi kommer till platsen ute på Olas gård så skickar vi ut hund. Johan får peka vart Linus ska ha sprungit.
Full insats alltså. Polisbil, helikopter på väg, hundförare på plats. Nu ska Linus gripas. Och det börjar bra. Hunden får upp ett spår.
Hunden hittar ett spår ganska fort som leder ner till en skogsdunge. Och i samband med den här skogsdungen så ligger det som en stor stenhög. Det är ingenting som du kan gå på eller så. Det är alldeles för stora och svåra stenar. Spåret går dit, men hunden vänder sedan upp och fortsätter spåret upp mot Johan som sitter i en traktor.
En väldigt egendomlig vändning helt plötsligt. Hunden får upp ett spår som leder ner över ängen men som sen svänger och går tillbaka till Johan. Och här någonstans börjar Danielle Silrén fundera. Varför går spåren tillbaka till Johan? Varför hittar inte hunden något spår efter någon annan än Johan? Och på det stora hela, varför är det ingen annan som sett Linus förutom Johan? Det är mystiskt. Så hon ber att få kolla in Johans telefon, att få se hoten han tagit emot. Men han vägrar.
Jag säger till Johan att jag ska ha hans mobiltelefon och det slutar med att jag får jaga honom inne i huset runt i köket för att han försöker springa ifrån mig. Han vill inte lämna ifrån sig sin mobiltelefon.
Det blir tjafs. Johan vill inte lämna ifrån sig telefonen, men till slut lyckas Danielle Silrén ändå ta den ifrån honom.
När vi väl får fatt i den här telefonen så är den totalt nollställd och raderad. Det finns inga som helst spår av någonting i den.
Ja, det blir mer och mer mystiskt. Spåren hunden hittar leder tillbaka till Johan. Han vägrar lämna sin telefon och den visar sig vara helt tom, utraderad. Och där någonstans sås ett frö av misstanke hos Danielle Silrén. Någonting är fel. Hon inser att Linus inte finns där.
Så vi meddelar ju den här helikoptern att de behöver ju inte lyfta, för vi vet ju inte riktigt om det här stämmer.
Ja, ett frö av tvivel alltså. En gnagande känsla av att det är något som inte stämmer. En misstanke som stärks när hon har ett samtal med Ola. Han är väldigt upprörd. Han tycker inte att polisen sköter sitt jobb. Alla hoten gör honom otrygg. Så tillsammans med sina kompisar har han satt ihop ett litet garde, en grupp som ska skydda honom.
Han sätter upp som ett schema för sina vänner. Så att det är folk som är ute där ute och är brandvakter. De håller koll, de stoppar bilar på vägarna. De är rustade med påkar och letar efter Linus dygnet runt. Så allmänheten blir ju väldigt oroliga och illa till mods eftersom de vill ju ta lagen i egna händer. Men det är ju för att Ola är livrädd för att hans föräldragård ska brinna ner eftersom hoten menar ju på där då.
Ja, det är upprört i bygden och Danielle försöker få Ola att inse att hans grupp visserligen kan vakta hans hus. Det är okej, men inte att stoppa bilar. Och det är i de här samtalen som Ola säger något som får Danielle att spetsa öronen.
Och han får ju även Johan att vara vakt där ute. Men han reagerar ganska tidigt på att Johan gör ingenting. Han ligger på soffan en dag när Ola kommer hem och menar på att nej, men det finns ingenting att vakta liksom, för att Linus är ju inte här.
Nej, Johan visar inget intresse av att vakta, trots Olas rädsla. Det går nästan 2 veckor. Inga spår efter Linus, fler hot kommer in och hos Danielle Silrén växer misstankarna. Och då, den 17 september.
Jag och Victoria som har det här ärendet tillsammans, vi har jobbat väldigt många timmar hela den här veckan. Helt slut och sitter hemma på fredagskvällen. Och jag får ett meddelande av en kollega som skickar till mig och frågar, är det hemma hos Ola som det brinner i ert ärende? Och jag direkt upp med telefonen och kollar nyheterna och ser ju att det är ju en fullskalig brand.
Det brinner igen. Den här gången hos Ola. En lada på hans gård står i lågor. Den är fullständigt övertänd. Och Danielle Silrén ringer sina kollegor som är på plats.
Jag börjar ringa till patrullerna som är där ute och fråga vad det som pågår. Och då menar de på att ladan står i... Ja, den är totalt övertänd. Brandkåren kommer inte kunna göra någonting åt det här. Och Johan är på plats tillsammans med Ola och Olas tjej.
Det som Ola har fruktat, ja det har nu hänt. Han har också blivit utsatt. Hans laggård brinner ner och på platsen finns också Johan. precis som i förra branden.
Johan är totalt i upplösningstillstånd. Han springer runt, det går inte att få kontakt med honom. Han menar på att Linus är ute på gärdena. Rätt vad det är så är det Johan som har dragit iväg av gärdena. Då han drar alltså rakt ut och ska ut och jaga någon. Så poliserna får springa efter honom. De får ringa till hans mamma så att hon får komma och hämta honom. För det går inte att få kontakt med honom. Han är helt i sin egen bubbla.
Nu börjar det bli för mycket. Nu kan utredarna inte längre bortse från allt det konstiga.
När vi sitter och går igenom det här så börjar det komma fram mer och mer att vi får inte fram någonting från Johans telefon. Johan har varit på plats på första branden. Han har varit på plats på andra branden. Det är klart att tankarna börjar gå nu. Liksom. Vad är det som pågår?
Ja, de enda vittnesmålen om att Linus skulle ha synts till kommer från Johan. Han påstår till och med att han har försökt stoppa honom.
Han ska ha försökt att stoppa honom, men det ska han ha gjort flera gånger. Dels vid branden här då, att han ska ha sett att han försöker att tända eld på den här ladan. Men sen ska han ju även ha försökt att stoppa honom och jaga efter honom i bilar. Återigen, vi har ju haft ronderingar över hela Sydnärke. Hela vårt polisområde Örebro, det har ju varit patruller och alla har ju varit involverade i det här på något sätt. Det har ju varit ett väldigt stort ärende. Under den här kaosveckan så, jag tror att vi pratade om att vi hade 38 samtal in till ledningscentralen, alltså händelserapporter. Det är någonting som händer hela tiden, dygnet runt, med Johan och allting som han hör och ser då, enligt han själv.
Helgen går, det blir måndag. Utredningsgruppen har möte. Ett möte där man försöker sammanfatta allt som hänt.
Sen sätter vi oss ner på måndag när vi kommer hit, jag, Victoria och våra chefer, och så börjar vi gå igenom vad är det vi har. Vi har Johan och vi har Linus. Vi har Johan som inte vill samarbeta. Vi har Johan som uppger att han ser Linus överallt. Att han har fått hoten som inte finns.
Och en annan sak som kommer fram gör ju att allting blir ännu mer konstigt.
Jag tror också att det är här någonstans som vi har tömt Johans telefon. Och börjar väl komma fram mer och mer till att han är ju inloggad på Linus Gmail och Messenger. Och de har ju varit nära vänner och förmodligen bytt lösenord, och de har haft varandras telefoner, och så som vi förstår det på vänner och bekanta och familj, så telefoner går sönder, de åker i backen, de mekar, de grejer, så att det köps nya telefoner och de byter telefoner och så här. Så där vi får fram det är ju att Linus uppgifter finns på Johans telefon, och då blir det ju helt plötsligt väldigt mycket mer intressant.
Det är mycket som gör att misstankarna mot Johan växer, nu senast när det visar sig att han har tillgång till Linus konton. Och Johan finns på båda bränderna. Han säger sig ha sett Linus i olika tillfällen, till och med jagat honom. Men poliser som kommit till de olika platserna har inte hittat någonting. Inga spår efter Linus. Inte ens hunden kunde få upp något spår efter honom. Bara efter Johan. Många frågor uppstår. Har Johan med bränderna att göra? Och var är i så fall Linus? Vad är det som händer egentligen? Och så en sak till som också är besynnerlig. När Johans telefon tas i beslag så upphör plötsligt hoten att komma in. De hot som kommer till Ola och Johans mamma varenda dag slutar nu. Fast bara en natt. Sen kommer de igen. Samtidigt som Johan fått en ny telefon av sin mamma. Ett sammanträffande, en tillfällighet, knappast. Så utredarna bestämmer sig. Johan måste plockas in. Han måste höras. Hans rum måste gås igenom. Men frågan är, vad ska han misstänkas för? Hoten, bränderna eller både och?
Vad är det vi har? Vad skulle han kunna misstänkas för? Det kan ju vara lätt att säga att vi ska plocka in folk. Men när vi väl bestämmer oss för att vi ska plocka in en person misstänkt för brott, då vill vi ju att det ska hålla hela vägen när vi utför våra utredningsåtgärder. Och det är där vi sitter och vi gör en samlad bild helt enkelt. Sen måste vi dra det här från åklagare. För den måste ju också vara med på det här. Jag och Victoria sitter och går igenom det som finns. Vi tar det med åklagaren. Men som sagt, när vi väl plockar in någon, då ska det ju hålla. Och vi får inte till oss, eller vi får till oss att det inte kommer att hålla hela vägen.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Och nu har de premiär för säsong 3 av succéserien Veronica. Det är en mörk nordisk noirvärld mitt i sommarens ljus där Veronicas intensiva syner är starkare och tydligare än någonsin. Men de har sitt pris. Sommaren i Älvsbruk är ljusare än någonsin, men under ytan brer mörkret ut sig. Nils, son till den karismatiske speedwayföraren Tom, hittas död och då förändras allt. Sorgen övergår i misstanke och snart pekar spåren åt flera håll, mot speedwaylaget, mot MC-gängen som rör sig utkanter av samhället och mot människor som stått Nils allra närmast. Allt är inte vad det verkar. Under ytan döljer sig lojaliteter, lögner och hemligheter som ingen vill kännas vid. Samtidigt blir Veronicas paranormala förmåga en avgörande nyckel. Synerna är inte längre bara fragment eller varningar. De är ledtrådar. Men priset för att följa dem är högt. Låter det spännande? Det är det. Så missa inte säsong 3 av Veronica. Streama nu på Sky Showtime. Nej, åklagaren håller inte med utredarna utan har en annan åsikt. Misstankarna räcker inte. De är inte tillräckligt underbyggda, menar åklagaren. Så Danielle och hennes kollega får nej, inget gripande.
Vi kommer inte riktigt hela vägen. Det räcker inte hela vägen fram där och då. Johan är fortfarande att betrakta som en målsägare utifrån vissa uppgifter som kommer in.
Nej, åklagaren är inte övertygad utan betraktar fortfarande Johan som målsägare, alltså offer. Så där står de nu, utredarna, med misstankar mot en person men inga möjligheter att agera. Med en annan försvunnen person utan några som helst spår.
Men vi fortsätter, vi håller förhör och vi tömmer telefoner och vi gör... Ja, men vi kollar ju över brottsplatser. Det är ju svårt. Det är fortfarande väldigt varmt som i Vretstorp hos Ola. Det är ju en väldigt, väldigt stor laggård som har brunnit där. Och dit ska ju teknikerna och sådär. Men det måste ju kylas ner innan man kan göra någonting med det. Så att vi fortsätter med det som vi kan göra runt omkring i ärendet.
Men inget ger någonting. Det känns som utredningen går lite i stå. Som om det bara finns en sak att göra. Vänta. Men utredarna behöver inte vänta särskilt länge innan det händer igen.
Min känsla utifrån hur ärendet har sett ut. Det har varit väldigt mycket och väldigt rörigt. Men det händer ofta någonting när... målade polisbilar kommer i närheten av Johan. Och det är min personliga uppfattning.
Och precis så är det den här dagen, den 22 september. Några utredare ska träffa Linus syster och prata med henne. Och de åker i en polisbil.
Den här dagen så har vi skickat ut en målad polisbil till Linus syster. Där ska de sitta och i stort sett intervjua henne. De ställer en massa frågor, vart Linus kan vara, när de har haft kontakt senast. Vi har en lista som vi jobbar efter.
Och Linus syster bor väldigt nära Johan och hans mamma. Och de ser med all sannolikhet polisbilen som står parkerad där.
Och när de är på plats där ute så börjar det brinna i stort sett tvärs över gatan, och det börjar då brinna hemma hos Johan och hans mamma på den här gården igen då.
Och där och då börjar det brinna igen för tredje gången, och nu hemma hos Johan och hans mamma i ett attefallshus på tomten. och den första utomstående personen som kommer till platsen lägger märke till en liten detalj.
Och det är ju en privatperson eller en journalist som får larmet via brandkåren då, så han är först på plats. Och när han kommer fram så ligger det ett däck och en kudde under det här lilla huset, och sen är det någon som har tänt på då.
Ja, ett däck ligger alltså under huset. Ett däck som brinner. Ett däck någon använt för att starta branden. Den saken är klar. Men det är inte det enda konstiga som journalisten på plats noterar.
När han kommer till platsen så står Johan och hans mamma och i stort sett tittar på den här branden. Johan menar på att han har försökt att släcka den, men det kan ju den här journalisten se. Han slår på sin mobiltelefon och filmar, och det kan vi ju se då utifrån filmen att Johan står ju bara med händerna i fickan och gör absolut ingenting. Sen är det ju också, det är bara de två på platsen.
Ytterligare en brand, alltså inte så kraftig den här gången, men precis som vid de andra bränderna är Johan på plats. Knappast en slump, menar Danielle Silrén. Nu vill hon och hennes kollegor agera. Nu får det vara nog.
Det här är på eftermiddagen och nu har vi kommit fram till att nu får det räcka. Nu tar vi kontakt med åklagaren. Jag tror till och med att vi ringer till jouren den här dagen, för att vi upplever väl inte att vi riktigt har haft samarbetet med åklagaren som är skriven på det här fallet. Vi ringer till jouren, men vi får kontakt med den vanliga åklagaren, och vi kommer fram till där och då att nu får vi börja öppna vår verktygslåda. Nu ska Johan plockas in.
Och den här gången går det bättre med åklagaren. Det är tre nya omständigheter som vägs in. För det första, det faktum att det brinner igen. För det andra, att Johan återigen är på platsen där det börjar brinna. Och för det tredje, hans märkliga beteende på brandplatsen. Att han till exempel påstår sig ha försökt släcka. Men filmen pressfotografen tog visar det motsatta.
Då ska det styras ihop personal och en insats. Så att vi åker ut, jag tror att vi är fyra bilar som åker ut till Johans adress där han och hans mamma är, och Johan grips hemma hos sin mamma. I samband med det så spärras det av hemma hos Johan. Mamman får lämna adressen och jag tror att hon åker hem till sin mamma.
Vad är det då han grips för? Vad är misstanke? Vad är det för rubricering?
Det är mordbrand, och det är tre olika mordbränder vid olika tillfällen.
Och här skulle historien kunna närma sig sitt slut. Johan är misstänkt för att ha anlagt bränderna. Bevismaterial mot honom samlas in. Förhoppningen är att kunna ställa honom inför en domstol. Men det är inte slut. Långt därifrån. För nu tar hela historien en helt ny vändning. Nu börjar nästa kapitel.
När vi sitter och planerar det här så ringer Samir, en kollega till mig. Han jobbar för dagen som ytterbefäl. Han ringer till mig på min privata telefon och så frågar han mig om jag är ensam. Och han viskar, han är konstig på rösten. Nej, säger jag, jag är inte ensam, jag sitter med Victoria. Ja, okej, men vi har hittat en kropp här ute hos Ola.
Hör fortsättningen i andra delen av Kaosveckan i Närke, del 2, Den döda kroppen. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning Oliver Bergman. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.